Du lyssnar på Alltid vid din sida av Nicholas Scott. I översättning av Ingmar Wennerberg. Inläst av mig, Isabelle Moreau. Till Sam och Jacob. Violet, september 1940. 1. Kamp och flykt. Violet hade råkat höra Barker prata om det med en annan chaufför för några kvällar sedan när hon och hennes mor lämnat Sally Vaughns tebjudning. När de närmat sig hade Violet förvarnat Barker med en ljudlig harkling, för Lady Etherington ville inte ha tjänstefolk som var insatta i udda ämnen och hon ville absolut inte att de stod lutade över motorhuven på en bil och skvallrade. Vilket var djupt orättvist eftersom det var svårt att hitta en mer trogen själ än Barker. Och om mor inte såg upp skulle hon få honom att kämpa eller fly, förmodligen fly raka vägen till västfronten. Och vad skulle hon göra då? Kamp och flykt var kroppens svar på fara när valet stod mellan att försvara sig eller lämna platsen, hade Barker sagt. Det stämde kusligt väl överens med hur Violet ofta kände sig. Oavsett om hon var på väg ner till skyddsrummet, övade på sin debutantnigning eller satt i salongen om kvällarna med ett handarbete som långsamt höll på att förvandlas till tovor mellan hennes händer, brusade alltid en rastlöshet i henne. Som om någonting satt fånget i henne och ville bryta sig loss för att hitta friheten. Kamp var ett svårt alternativ eftersom mor flåsade henne i nacken dygnet runt. Men flykt däremot. Tänk om hon kunde fly. Sparka av sig sina idiotiska dansskor i satäng. Springa oavbrutet tills hon nådde världens ände och bo i en stuga vid havet där ingen frågade efter om hon infann sig prick 9 för att äta sill med ägg. Hon småskrattade lågt. Vad är det? Frågade hennes kusin Romy bredvid henne, ivrig att distraheras. St. Marys kyrka var kvalmig och trång denna vackra september eftermiddag och bänkarna kryllade av Londons överklass som väntade på att Harry MacGregor, en societetshjälte med gamla anor som regelbundet ödelade debutanters drömmar, skulle promenera mittgången fram med Lavinia Cooper, som Violet alltid uppfattat som en mycket trevlig kvinna, förtjänt av ett bättre öde än att kedjas fast vid Harry MacGregor under resten av livet. Jag bara tänkte, Violet fläktade sig häftigt med sin psalmbok och blickade bakåt för att se om bruden syntes till. På bröllop och fängelser, Romy fnittrade gillande. De flesta flickor skulle offra höger arm för att vara Lavinia idag. Din mor skulle stå först i kön. Violet sneglade på sin mor som satt med sina handskklädda händer knäppta och tittade upp mot Jobs plågor på det färgade glasfönstret med den mest drömska blick Violet någonsin sett i hennes synnerligen hårda ansikte. Hoppet är det sista som lämnar människan, eller hur? Hon lutade sig bakåt och ställde väskan med gasmasken i famnen. Det hade redan varit en påfrestande dag. Hennes mor hade ägnat en stor del av förmiddagen åt att avstyra att kokerskan gick med i frivilligkåren för kvinnor. Battlen och köksbiträdet hade redan gått i krigstjänst, de lyckostarna, och skoningslöst tjata på deras enda kvarvarande tjänsteflicka Daisy att göra något vad som helst åt Violets utseende. Violet hade känt sig riktigt illa till mods när hon efter en timmes skönhetsvård sett exakt likadan ut som hon gjort innan. Liten och mager, med en näsa prydd av fräknar och ett par bruna, runda och hoppfulla ögon under hårsvall som vägrade behålla samma färg och tycktes förändras med ljuset. En skimrande massa av ljusbrunt hår med inslag av guld. Romy hade alltid sagt att Violets hår var det vackraste hos henne, men Lady Etherington verkade se det som en personlig fiende. Och det var därför det nu var så stramt uppnålat att hennes ansikte frusit fast i ett uttryck av förvånad smärta. Rak i ryggen, snäste hennes mor medan Violet försökte dra ut några av de värsta hårnålarna. Och undvik att vifta så mycket med armarna.